Hej och välkommen till det tredje avsnittet av Hackerpodden. Vi sitter här på Internet Discovery Day. Lite ovanlig plats. Jag som pratar heter Johannes Lundberg. Jag driver en liten startup i Uppsala som heter Fortsecret. Jag är en slags IT-entreprenör kan man säga. Och idag så har jag med mig en liten gäst här på scenen.
Tack för att du kallar mig liten. Jag tycker det känns jätteskönt.
Ja, och det är Dag Könning. Hej, välkommen.
Tack så mycket. Jag är väldigt stolt att få vara med. Som sagt, jag har ju podcastat i 10 år. Jag tror jag bara blivit inbjuden en gång att vara med på en podcast. Jag vet inte om det är att jag gör dåliga podcast eller
något. Vad skönt att du sitter i andra stolen då.
Ja, fast jag faktiskt börjar inse att det är kanske rätt jobbigt att sitta i den här stolen.
Ja, vi får se här. Vem är du kort?
Jag jobbar ju på Microsoft nu. Jag har varit utvecklare sedan mitten av 80-talet. Älskar att vara runt och prata om teknik och arkitektur och såna här saker. Så ja, det är jag. Jag har som sagt varit på med podcasting, tror jag, i 10 år faktiskt. Jag funderade på det nu när du frågade om jag fick vara med, så tänkte jag hur många gånger. Jag har gjort några 100 avsnitt. Jag har en show som heter Devcast just nu, som är min nya serie som är på det 124 avsnittet idag om data science.
Ja, just det. Det är lite fler än 3 då.
Ja, men det är på god väg.
Ja, kul att ha dig här. Vi hugger in några korta nyheter direkt. Då är det så att alla Pirate Bay-grundare är nu utsläppta ur fängelset. Peter och Fredrik och Gottfrid här, Svart von Varg, sist ut här. Första gången jag träffade Anakata, som han kallas, han var 17 och jag var 19. Det var på Hackers at Large i Holland.
Jag måste säga att jag känner inte de här Pirate Bay-hackarna så bra faktiskt.
Nej, Anakata var ju nog den som var svårast att lära känna. Det var ju ingen som visste vad han hette egentligen förrän Pirate Bay-raiden, den första. Så han drev ju ett co-location-ställe där man kunde ställa i sina servrar som hette PRQ. Men det var ändå ingen som visste vad han hette. Det var rätt intressant.
Jag läste på lite om Gottfrid och jag trodde ju att det var att han var i fängelse på grund av Pirate Bay, men det var ju inte det.
Nej.
Utan det var ju för intrång i danska statens körkortsregister, eller?
Han har ju inte erkänt, utan han säger då att det är någon som har fjärrstyrt hans dator. Det finns många detaljer både om det och om hela Pirate Bay-historien man kan läsa om. Men det som är väldigt intressant tycker jag med det caset är att hans mamma, Kristina, har engagerat sig väldigt mycket i det här fallet. Och för det som hände var att han blev friad i Sverige för det här, men blev utlämnad till Danmark. Och då tog de upp då samma fall, och där blev han då dömd till ett mindre straff.
Han verkar vara lite internetaktivist, nästan lite anarkistisk på något sätt. Jag läste hans Wikipedia-sida. Det är mycket som har hänt runt honom.
Ja, det kan man lugnt säga, helt klart. Det som man däremot objektivt kan säga är att han är en väldigt duktig programmerare. Han skrev bland annat en webbserver som heter Hypercube, som var, man kan väl säga, använde samma tekniker som Nginx använder idag. Så att han var ganska tidig med att använda den typ av asynkront webbserver backend, kan man säga.
Och nu har han försvunnit.
Nej, nu har han utsläppt och vad han gör, det vet jag faktiskt inte.
Ja, men det lät så att han, liksom, han har gömt sig.
Ja, han har nog inte stannat i spotlighten så att säga nu, nej. Det som är, om vi går då från en person som har fått stöd av sina föräldrar här då till en annan, så Edward Snowden sitter ju i Moskva nu. Han har ju dykt upp på Twitter igen.
På
Twitter, han skrev då "Can you hear me now?" och fick 1,5 miljon följare på den lilla tweeten.
Det är ungefär som jag.
Hans föräldrar visste ju inte vad han skulle göra, men hans pappa har tydligen blivit en stor advokat helt enkelt och stödjer honom ganska mycket.
Okej.
Jag tycker det är intressant med de här som begår olika dåd. Det kan man tycka vad man vill om, men sen lyckas få sitt stöd från föräldrarna. Det är mycket intressant.
Jag har läst hans story, men jag kommer inte ihåg hur hans föräldrar uppfattar, men de visste ju naturligtvis inte om någonting. innan han åkte till Hongkong så att säga.
Nej, hans tjej visste ju ingenting heller.
Nej, exakt. Men är de tillsammans fortfarande?
Hon har ju flyttat till Moskva.
Jaha, det
bor med Edward. Det finns ju en lång artikel i DN man kan läsa om man vill läsa om Edward Snowden. Det finns även, han delar även med sig där av sina kryptotips, 5 bästa program. Och det kan ju vara rätt bra om man vill kryptera sin kommunikation. Och
ja, eller samma så, jag läste en artikel på engelska.
Ja, du tipsade om en artikel här.
Och den tyckte jag var jättespännande, handlar om hur man upprätthåller sin privacy helt enkelt. Mm. En artikel, en del av den där var ju att han sa att använd inte adblockers och så. Och det, när jag hörde det först så tänkte jag att det är för att de inte vill att folk ska få pengar. Ni pratade ju om det i förra podcasten där att man säljer sig.
Just det.
Det är inget som är gratis.
Man betalar med sin data. Ja,
men det var ju inte det, utan det var ju för privacy han tog upp det.
Just det, så han tycker alltså att man inte ska använda adblockers.
Ja, precis.
Ja, men då har ni...
Nej, förlåt. Han säger att man ska använda adblockers, förlåt. Jag menar, man ska inte titta på ads, förlåt. Man måste vara helt fel, va?
Vi får spå tillbaka och klippa här innan vi lägger ut det. Nej, men jag förstår.
Ja, det måste vara.
Var det något annat du tyckte att Edward Snowden sa bra där i den artikeln?
Nej, jag tycker att det är ju intressant de här frågorna om privacy och sånt. Speciellt nu också som vi förra veckan, vår statsminister sa att vi skulle få mer övervakning och sånt. Så det är ett jätteavancerat eller svårt ämne egentligen, tycker jag. Speciellt när människor står på spel. Mm. Så att jag tycker att det är en komplex fråga överlag.
For the record då, så finns det ju... lyssnar man på Snowden så säger han att det finns inga belägg för att den stora övervakning man har i USA faktiskt har lett till några konkreta gärningar som har stoppats.
Nej. Och Stefan Löfven sa ju så att vi är så ledsna för vi märker att folk går över till Skype och då kan inte vi lyssna. Så att vad går man över till nästa gång då, om man kan lyssna på Skype så småningom, men jag vet inte det.
Ja. Där har man ju en ganska intressant lösning då i Storbritannien, där man helt enkelt förbjuder kryptering som inte företaget kan låsa upp.
Så, den här backdooren?
Ja, alla företag som implementerar kryptering i Storbritannien kommer i framtiden vara tvungna att ha någon slags backdoor. Ja.
Det som han Cameron fick igenom för ett år sedan? Eller?
Det var bara här några veckor sedan.
Jaha, ja. Okay.
Är man intresserad av sånt så är det följa Snowden på Twitter som gäller.
Ja, precis. Vet vi.
På tal om det här med svenska händelser så Peter Sunde twittrade här. Under tiden terroristen var misstänkt fick vi acceptans för lagförslag som drar in våra rättigheter. Mission accomplished. Det här är ju väldigt aktuellt bara här i veckan då. Har den här killen på en flyktingförläggning i Boliden blivit hämtad och sen släppt. Och misstankarna har lagts. Där fanns det, om man lyssnar på Agenda i söndags, ett intressant inslag från hans advokat. Där advokaten ändå säger att det fanns belägg för att förhöra den här personen.
Men vi kan inte säga vad.
Utan att gå in på detaljer så var det att det var liksom, det var vettigt. Han höll med om att Säpo borde ha förhört honom. Men det verkar korrekt att han är frigiven. Så det kan ju då vara så att han på något sätt har information om det här brottet som...
Ursäkta.
Han har någon slags information eller kanske befunnit sig i samma chattrum eller någonting som personer som har planerat något åt. Men det verkar inte vara han själv som är hjärnan bakom, så att säga. Så enligt Säpo så letar de fortfarande efter någon annan person då, relaterat till det här. Sen om de lyckas hitta den personen eller inte, det kommer väl vi alla få veta här kommande veckorna, skulle jag tro.
Det känns lite konstigt att de inte hittade honom i skog, att han var i Boliden och hade...
Nej, men han är ju hittad, men den här...
Ja, men jag menar att de hade svårt att hitta honom under 24-48 timmar.
Ja, det är också det kommer nog skrivas en hel del om Säpo här kommande veckor. Jag tänkte att vi skulle prata om en helt annan grej. Och det är att Apple har ju släppt massa nya produkter här i närtiden. Bland annat har de släppt någon slags klocka som man kan ha på armen. Jag gjorde så att jag köpte en Apple Watch. Jag hade den i 3 veckor ungefär. Och sen så sålde jag den för att man vill liksom inte ha fler notifikationer. Det räcker ganska bra med telefonen.
Och jag tycker det är jättebra att jag börjar bli så här att ska vi verkligen vilja ha mer notifikationer?
Det var så jag tänkte innan jag hörde om Apple Watch, men sen när jag skaffade den så var den ändå, det var ganska bra framförallt var det några kompisar som sa att det här är det bästa som du någonsin kan skaffa. Och så övertygad är jag väl inte. Men jag insåg att det krävdes ganska mycket jobb för att tweaka den så att man får just de notifikationer man vill ha och inte allt annat.
Men det är bra att man kan tweaka det så.
Det är det ju. Däremot om man ska då bygga för Apple Watch så dels när man installerar SDK-betan så blir det ju, då dras ju batteriet i botten så det går ju typ inte att använda som den är tänkt. För det är typ sjukt mycket debugginformation den lagrar.
Ja, men det är ju bara för oss som utvecklar
sen. Så det är, ja, och sen då, tyvärr så är det ganska mycket man måste lära sig. Jag brukar kalla det framework nightmare där det liksom är 40-11 olika grejer man måste ha koll på innan man uttaget kan göra en liten hello world eller liknande.
Så det är inte samma utvecklingsmodell som en vanlig iPhone?
Ja, men problemet är att du kan liksom inte pusha appen direkt till klockan utan du måste pusha den via telefonen hela tiden. Mm. Det där kommer de väl kanske lösa just den biten. Men däremot är det väldigt mycket tekniker man måste läsa på då innan man kan bygga apparna. För du måste ha en app i telefonen som i sin tur då...
Så när man gör en app så har man två appar, en för telefonen och en för klockan?
Ja, du bygger en app i telefonen som har en inbyggd liten del som körs på klockan, kan man säga.
Finns det egentligen några klockor, jag vet inte, som... Alltså, det känns lite som att oj, jag måste ha en telefon för att få det här att funka. Det känns inte som att det är en helt egen grej i sig själv. Finns det någon klocka som är helt standalone?
Inte vad jag har hört. Och dessutom är det ju så att när iPhone släpptes i början så var det ju samma sak där. Du var tvungen att ha en dator till din iPhone. Men sen så insåg de att det här är en ny typ av enhet. Folk vill ju faktiskt använda en iPhone utan att ha en dator. Och ganska snabbt då så tog de bort det här kravet att använda iTunes för att aktivera iPhone.
Det är lite intressant med klockor. Det som man inte använder de här klockorna till, det är ju att titta på tiden.
Nej.
Alltså, varför heter vi klocka för egentligen? Det kanske vore bättre om vi kallar det någonting annat. För att klockan då man tänker att det ska vara på ett visst sätt och att det är lite som lite, man försöker... Det är som man gjorde hästdrosken när bilarna kom, att man låtsades att det var en hästdroska men inga hästar framför. Och ja. Så vill man att det här blir lite samma sak. Kanske det gott
ord. Ja, vi får se om det är klockor man kommer säga. Jag tror att man ändå kommer göra det. Det som är intressant med de vanliga klockorna är att det har dykt upp en del Kickstarter-projekt där man gör bara klockor, men med snygg design, som helt plötsligt tack vare de här smartwatches har fått ett helt annat intresse för sig. För helt plötsligt är det snyggt att ha klocka på sig.
Ja, jag tycker inte det. Ja, okej, det är snyggt med klockan. Men jag tycker de ofta är för stora och klumpiga allihopa.
Ja, där är väl, om man ska köpa en Apple Watch så kan jag tipsa om sportversionen, den svarta, den är ju bäst. Något mer de har släppt då som är kanske betydligt större och betydligt bättre i längden, det är ju Apple iPad Pro då.
Jag såg den i morse för första gången på pendeltåget. Den var mäktigt stor alltså.
Ja, jag har faktiskt inte testat den. Har du gjort det?
Nej, alltså, jag vågar inte sno den från han som satt bredvid.
Nej.
Men den var ju liksom... Att den kändes, alltså, det kändes som en större coffee table-bok nästan.
Mm. Det som är väldigt, väldigt intressant med den är ju... den här pennan, skulle jag säga. Att den har extremt hög upplösning på pennan. Så det, jag som tycker om att rita ganska mycket... Jag blev direkt sugen på att skaffa den. Och man kan ju vinkla den här pennan och rita liksom bredare linjer då. Och sen så använder de en teknik på pennan som gör att man kan ladda den från iPaden. Så du kopplar in den i laddporten och laddar pennan från iPad Pro-batteriet. Där finns det ju en jättelyckad Kickstarter-kampanj som heter Pugs som försökte göra samma grej men via iPhone och som fick, de får inte bygga den funktionen för Apple. Och då kan man gissa att det har att göra med att de kanske kommer vilja släppa egna sådana grejer och vara lite ensamma om den funktionaliteten.
Jag har ju använt penna i ett par års tid, för vi har ju haft många pennor på våra Surface-datorer, Microsoft Surface-datorer. Mm. Och vår senaste har ju till och med olika toppar man kan byta ut. Och få olika känsla och sånt. Men jag är ingen bra. Jag använder inte penna.
Du höll med Steve Jobs när han sa att det här är den bästa pointing devicen. Fingret.
Ja, alltså inte pennor.
Nej.
Men jag förstår i ditt fall om man gillar att rita och sånt. Men jag har inte klarat av att ha anteckningar så. Även fast det är lite väldigt smidigt. Och nu är det ju så nära där det kan komma egentligen.
Mm. Vad tyckte du om att Microsoft kliver in på Apples keynote och berättar om Excel?
Jag tycker det är jättekul. Jag har inte sett det själv, jag har hört att när de gjorde det så då visste inte folk i keynote-salen om de ska applådera eller inte. Det var så här lite, va? Nej, vad händer nu? Och sånt. Men ja. Alltså, jag tycker det är jättekul att vi satsar på Office exempelvis då för alla. Och att det måste ju ha pågått ett samarbete mellan Apple och Microsoft där för att verkligen göra då den här produkten, eller vår produkt bra på iPad Pro.
Precis.
Och Apple gör ju alltid bra produkter. Ja. Hårdvaran är ju kalas.
Och det som är nytt då med både nya iOS och nya iPad Pro är ju det multitaskingen som verkar vara väldigt bra just för Excel och Word-dokument och så, att man kan liksom ha noteringar och länka på ena sidan och dokumentet på andra.
Precis. De tog det från ett annat operativsystem, jag säger inte riktigt.
Ja, kan vi avsluta med att tipsa om en till telefon faktiskt som heter Fairphone 2. Om ni inte har sett den och vill, om ni känner att varken Android, eller inte Android, men varken Samsung eller Apple eller Microsoft är något för er att ha, så finns det ju en telefon som i alla fall många av mina vänner är väldigt nöjda med, den första utgåvan av Fairphone. Och det som är unikt med den är att den faktiskt går att reparera. Det är riktiga skruvar och den är gjord för att hålla.
Det går att byta batterier också.
Det går att byta batterier.
Wow, det är ju en helt modern grej.
Och den är också fri från konfliktmineraler och sånt.
Och den alltså jag trodde inte att den fanns ute, men den finns alltså.
Första finns ute, tvåan finns att köpa nu.
Det tycker jag är jättespännande.
Ja, precis, så det är en Android-baserad telefon, riktigt snabb och bra. Mm. Men som också har lite mer hållbarhet i sig. Nu ska vi lämna scenen här på Intuit Discovery Day åt nästa härlig aktivitet. Men vi ses på internet.
Tack så mycket!